Jag har precis för alltså kanske femte gången i mitt liv druckit en energidryck. Så jag är väldigt spänd nu för att se vad som händer. Det brukar hända grejer i mig nämligen. Jag blir så här som i reklamen faktiskt. Att jag har varit imponerad av hur bra det funkar på mig. Men jag tror det är just för att jag gör det så sällan.
Ja.
Idag behövde jag det verkligen.
Jag blir lite rädd för att om man dricker energidrycker väldigt sällan, så då betyder det just det här som du beskrev, att man känner av effekterna väldigt snabbt. Men det betyder att vi måste vara väldigt, väldigt effektiva nu när vi bandar podd, för att den här dippen, den är en grej. Alltså du kommer att krascha snart. Alltså det håller inte i länge de här vingarna. Så att vi borde vara effektiva.
Ja, men det är ju en halvtimme ungefär vi ska prata, har jag ju tänkt. Och det borde väl ändå vara rimligt att förvänta sig att det håller i sig så länge. Min allra första gången, jag arbetade på en grill i Jakobstad, det här var 2000-talets början. Och så var det en kampanjbil som körde förbi på gågatan och delade ut just den här energidrycken då till oss som jobbar där. Och jag var ju skeptisk, som jag var till allt på den tiden. Men jag drack den ändå, och det var alltså det bästa arbetsskiftet under hela min karriär. Det var som att jag liksom dansade fram portionerna, och liksom jag friterade franska som en sorts orkesterledare, vet du, gick jag omkring där.
Men jag har alltså, jag började fundera när jag har druckit som mest energidricka, och det var ju säkert alltså under studietiden i Åbo, men då var det ju inte alltså för att på något sätt få så här koncentrations så här, nu ska jag studera mera, utan det var ju när man var ut och så ville man dricka en Virtanen som var ju då, alltså det var ju en energidryck och så satt man vodka i, och det var ju så sjukt med det där, för att man kunde ju på en kväll kunde man ju dricka så här liksom 4-5 sådana där, för att man blev ju fullare och fullare, och så var man så här att ja, nej, jag börjar nog bli lite trött, men jag tar en till sån där. För det var ju bara en drink i mängden. Men det var ju inte bara det, utan det var ju en hel energidryck i det där, i den här drinken. Och det känns ju på något sätt inte okej det. Alltså att du är full och så dricker du 5 energidrickor på raken.
Nej, och sen när man i ett packat rum med 300 andra som också har gjort det. Det är ju inte konstigt att det går fel och att folk far illa och att man inte mår bra dagen efter för saker man har sagt och gjort.
Men varför har du behov av energidryck då? Är du trött?
Nej, jättetrött efter en helg. Jag har varit i England och träffat goda vänner och festat. Och ja, no, men det är väl det. Och sen hade vi barnet här och då sov jag inte så bra heller. Mm. Och det här... Jag tror det är många som känner igen efter den här helgen att det har varit tungt och att man behöver en energidryck. Det har ju varit skolavslutning och sommaren har börjat.
Mm.
Och så är det Pride-månad, den har börjat också. Och i Pedersöre så röker man och funderar just nu på vad som händer riktigt, tror jag.
Ja, jag blev på något sätt så jätteledsen. Alltså, ifall det är någon som har missat det, så var det ju alltså Pride-flaggan som ska hissas då. Och den blev stulen väl efter en timme, och sen hade det också startats då en namninsamling i högstadiet, alltså med 300 elever då som var emot den här Pride-flaggningen. Och jag blev så jätteledsen av det här, för att det känns på något sätt som ett sånt, jag vet inte, nästan som ett bakslag, och jag har på något sätt ömmat mera för Pedersöre de här senaste 2 åren, för att vi flyttade ju hit och vi bestämde oss att nej, men det här är rätt plats för våra barn att växa upp. Och så hände sånt där, och så blir jag så jätteledsen, för att då känns det ju som att jag hade fel. Att om sånt här händer, då är det ju inte rätt plats.
Men några saker nu, Ted Forster. Vi måste ju minnas att utveckling går långsamt. Mm. Och så måste vi ju, eftersom vi båda två har gått i det här högstadiet, Sursik högstadium, då på 90-talet, och vet hur det var. Om det nu var idag då var så att 53% av eleverna skrev på en namnlista. Så på vår tid skulle det ju ha varit 93% som skulle ha skrivit på den.
Jo.
Och det är ju en ganska anmärkningsvärd utveckling. Så jo, det är ett bakslag i våra huvuden som har önskat att nu är det liksom en ny tid. Men det tar länge att bli en ny tid. Och i vissa delar av landet tar det ännu längre tid. Men utvecklingen går inte att förneka. Den är på väg mot ett mer öppet och tolerant håll.
Ja, och ja, och jag inser ju att du har rätt. Det är ju, jag blir ju besviken att det inte går snabbare.
Och det andra är ju att det här var ju alltså första gången i historien som Pride-flaggan hissades i Pedersöre. Det här var ju ett beslut som kommunfullmäktige tog. Och det var ju omröstning, det var ett demokratiskt beslut. Och det handlar ju alltså om en dag, att man hissar den i en dag. Och också, vilket är intressant, då när skolan är slut. Alltså flaggan hissades på Sursikbacken första måndagen efter skolavslutning. Alltså inga elever var ju på plats heller. Alltså det är ju en liten liksom gest, men förstås så har den ju stor betydelse för kommunens HBTQ för folk och deras anhöriga och vänner. Jag måste räkna ut, jag såg att Pedersöre kommun har alltså ungefär 11 500 invånare. Och om nu det är så här konservativt räknat så är kanske liksom 4% hör till HBTQ folk. Och det kan vara mer. Förmodligen är det lite fler. Men det betyder att det finns åtminstone 400-450 människor i kommunen som hör till den här befolkningsgruppen, och att de ska få en flaggdag, inte bara då i året, vi vet ju inte om det blir några fler år, men en flaggdag överhuvudtaget i kommunens historia, det är väl ändå rimligt, tycker jag. Alltså hur kan man bli liksom sårad och upprörd över det? Alltså att de här 400 människorna som bor i kommunen och betalar skatt i kommunen, som går i Sursiks skola, många av dem, att de får en dag i året se sin flagga hissas.
Men Kai, varför kan de inte bara nöja sig med Finlands flagga?
Idiotiskt. Jag vet inte vad det betyder ens att du säger så. De har väl också Finlands flagga?
Jag tror det var en kommentar som jag läste. Att det var någon som tyckte att varför kan det inte vara Finlands flagga? Nej, jag håller helt med. Jag tror ju att alla andra gör det också. Men helt
nej, tydligen gör ju inte alla
nej,
andra
nej,
det.
Alltså
men det är ju det, alltså det ledsammaste här är ju de här alltså den här namnlistan.
Ja.
För att det är alltså hälften av eleverna i högstadiet som har skrivit på den. Och jag är säker på att alla av dem känner någon i högstadiet som är HBTQ och som de förstår att för dem betyder den här flaggan mycket. Mm. Och ändå har de mot sina vänner har de satt sina namn på den här jävla cyniska listan.
Ja, jag har tänkt mycket på den här listan och det gör mig liksom den är ju på något sätt ännu mer bedrövlig än att någon käl den där flaggan. För att den här listan är på något sätt det med, alltså att käla en flagga kan vara ett infall och det kan vara liksom någonting som man bara gör. Man har druckit en massa energidrycker och så gör man det. Men den här namnlistan är på något sätt, alltså där har det funnits liksom tanke och vilja bakom det. Och det är på något sätt extra sorgligt det också när det sker i ett högstadie. Alltså att det är liksom unga människor som på något sätt måste ta ställning till den. För jag kommer ju själv ihåg när det kunde vara morgonsamlingar där och att det var så där att alla kan alla som är frälsta stiga upp. Alltså den här känslan att om man inte gör nu som sociala trycket säger att jag borde göra så har jag alla ögon på mig och det är ju det sista man vill när man är i den åldern. Och jag är ju helt övertygad om att det är ju jättemånga kids som har skrivit under den här listan som gör det för att de upplevde att man var kanske tvungen att göra det. Alltså att om det kommer populära typer i ett högstadie som proklamerar att här har vi den här listan, nu ska vi stoppa det här hemska som håller på att hända. Jag vill se att alla kommer och skriver under. Så det är ju klart att man gör det då för att man har inte tillräcklig mod, kraft, vad det nu sen är att stå emot sånt där grupptryck. När man är i den åldern. Att det är ju väldigt få som kan utsättas för det och faktiskt stå där och säga nej, jag tänker inte göra det här. För att det finns alltid risk att man blir mobbad eller att man blir utfryst. Det har konsekvenser och sånt vill man inte utsättas för i högstadiet. Så det är ju otroligt strångt av alla som inte skrev under det här. Och jag på något sätt tänker att liksom, jag är ju ledsen för alla som skrev under det. Men samtidigt så känns det också som att jag förstår att många gjorde det fast de kanske inte tycker det. För att det kanske blir en så jobbig situation så det känns som att jag måste skriva under.
Ja, men de kommer också senare i livet alltid att minnas att de satte sitt namn på den här listan. Mm. Och väldigt många av dem kommer att skämmas och må väldigt dåligt över att de gjorde det här.
Ja, det tror jag
också. Och det är något som de tyvärr får leva med. För att deras namn är på den här listan. Oberoende av orsaken att man gjorde det så var man inte på rätt sida av mänsklighet, förståelse, kärlek och empati.
Men Kai, om du skulle ha gått till högstadiet när de kom med den här listan, du skulle ha skrivit under.
Jag skulle förmodligen ha gått och samla in namn. Mm. Det är ju just det. Att i den där åldern är man inte färdig. Alltså man är inte sig själv ännu. Man förstår inte livet ännu. Och man tror ju att man gör det. Och man är väldigt övertygad och man skapar sig en stark identitet genom att vara väldigt tvärsäker.
Ja.
Men det är ju ett faktum, alltså dels rent fysiologiskt, ens hjärna är inte färdig. Dessutom har man sett så lite, man har träffat så lite människor, man har inte varit på många ställen i världen. Man vet inte riktigt hur världen ser ut. Man vet inte hur människor ser ut. Man har begränsad insikt i hur livet, samhället och människan ser ut. Och då håller man fast vid någonting och så håller man fast i det hårt. Och så börjar man samla in namn.
Ja, alltså man håller ju på att bli den människa som man ska vara resten av livet. Och när man är i den fasen så är man ju också väldigt mottaglig till personer som säger att jag vet precis hur det är, så här är det. Och om man lyssnar på sådana så kan det bli, som du sa, då kan det bli väldigt hårt.
Men jag skulle vilja ännu hålla fast vid det här att utvecklingen är otrolig egentligen. Dels att Pedersöre kommun för första gången nu beslöt att flagga Pride-flaggan under Pride-månaden. Och att 47% av eleverna i Sursiks skola helt säkert kände till den här namnlistan men vägrar skriva på den. Det är liksom en fantastiskt fin utveckling ändå. Jag tänker ju också, precis som du, att det här att någon stal Pride-flaggan så kan vara ett infall och en sån här, ett pojksträck. Och då menar jag inte att det måste ha varit en pojke, men pojksträck är väl ett allmänt uttryck för något man gör när man är så här liten och inte riktigt kanske har fullt konsekvenstänk utvecklat ännu.
Personsträck,
om vi nu ska vara inkluderande. Och det sägs ju att nu då att man har fångat den här gärningspersonen på bild och att hen då är identifierad också. Men det makes inte riktigt sens ändå att man alltså för första gången i kommunens historia hissar Pride-flaggan. Och inom en timme så har den blivit stulen. Och ingen har liksom märkt det i stunden. Det förstår jag inte. För jag tänker att det här dels är väl en flaggstång som står ganska öppet någonstans. Offentligt. Mm. Kanske vid kommunhuset. Och det är ändå mitt i Bennes. Att ingen där skulle som se då att någon med rånarluva smyger fram och liksom halar ner den och springer iväg med den. Det här är ju också en stor händelse, alltså folk är medvetna om att nu hissas flaggan. Jag tänker just att en timme efter att den har hissats så skulle där ännu stå folk och bara betrakta spektaklet och ta bilder. Det makes inte riktigt sense det här.
Tänker du nu då, Sherlock, alltså att det här kan ha varit på något sätt ett inside job här, alltså att det kan vara att det är så osannolikt att ingen skulle ha sett det här, så att det borde ha varit alltså en medhjälpare inåt i kommunhuset som på något sätt skulle ha kunnat riktat så här uppmärksamheten till andra sidan av huset och sen då vinkat åt sin kompanjon att nu är kusten klar, spring nu. och sen på något sätt när de vände sig tillbaka så då var flaggan borta.
Ja, det kan hända att jag bara också har glömt bort hur lite folk det faktiskt bor i Pedersöre kommun, att också i liksom centrum så är det, vet du, en invånare per kvadratkilometer. Och att när den invånaren då får på vässa så då är det fritt fram att länsa hus och hem.
Men om vi ska vara helt ärliga, så nu handlar det väl ändå om ett liksom, att det här är på kommun. Alltså att det var ju säkert under en kafferast det hände. när liksom ingen tittar, att alla sitter och dricker kaffe och äter munkar och att det finns liksom noll intresse för någonting vad som sker utanför huset eller vid lunchrasten eller någonting, när alla var borta helt enkelt. Sen vet jag inte riktigt heller liksom det här fysiska i att stjäla en flagga. Alltså att det, kan det inte vara något så här att om du liksom knipsar rätt tråd i en flaggstang så liksom strittar den iväg i rekordfart och bara ramlar ner. Alltså att det är väl inte så där att man måste liksom klättra upp med en sax och klippa den, utan det kan väl gå ganska snabbt att få bort en flagga, tänker jag.
Ja, och jag tänker också att skulle det inte ha varit, om man nu vill som göra ett budskap så att som ta flaggan är som inte kanske så starkt, alltså hellre då så skulle man väl ha typ hissat en annan flagga eller någonting där det skulle ha varit som att inte kärlek eller inte tolerans eller som vad nu budskapet är, det är lite otydligt.
Ja.
Vi blir ju konspiratoriska här nu också, men jag måste säga att jag tyckte också det var, för man intervjuade då någon som hade kommit på idén att hur man skulle lösa flaggstöldens konsekvenser, nämligen att låna en flagga från Jakobstad. Och 2 timmar senare så var det löst. Dels så tycker jag inte att det är en så otroligt fantastisk idé. Det är väl ganska självklart att man kan göra så om inte man har en extra flagga själv. Sen har det ändå tog 2 timmar också att fara till Jeppis. Det är mycket med den här historien som är lite oklart.
Ja, men den skulle tas fram, den där flaggan, och den var säkert inlåst någonstans och så där. Jag tyckte det var fint. Jag tyckte det var som en jättefin gest av staden Jakobstad att låna ut sin Pride-flagga. Alltså på något sätt det sorgliga i att den stal så att nu måste vi låna, men att det var ändå så fint att ja, men klart ni får låna. Vi skickar vår långsammaste bil.
Ja, nej, men sen hissades ju Pride-flaggan igen, det måste minnas. Och den svajar ju i stången då, både på Sursekbacken och i Pedersöre kommuncentrum. Och kommunens alla regnbågsmänniskor, om de då är ungefär 400-450 stycken åtminstone, så fick alltså sitt livs första, historiens första flaggdag. Men det som ju lite oroar nog är att även om jag nu redan sa då att utvecklingen går framåt och så vidare, så är det ju stort och brett talas det ju om att det finns en konservativ trend att unga män blir mycket mer konservativa. Och det finns såna här fenomen nu som trad wives, du känner till det här.
Mm.
Jag kallar ju det för alltså SC-hustru. För det är ju så här som många levde ändå.
Ja, jag tänker på våra föräldrar, alltså våra mammor, är inte de trad wives ganska långt? Soft girls.
Nej, inte de är ju boss ladies i alla fall.
Nej, det är de inte.
Men jag menar, jag känner ju människor som är gifta sen de fick gifta sig vid 18 års ålder. Och som är ju så här att mannen har hand om ekonomin. Och liksom kvinnans lön, om hon får lön så betalas då till något konto som mannen köter. Och sen så köter hon hemmet och han jobbar hårt och så vidare. Och så har de här traditionella könsrollerna. Och det får de väl ha om de vill. Men om det här nu då blir en sån här allmän trend och om det har att göra med någon sorts ökad religiositet eller någon sorts ökad konservatism som hör ihop med någon sorts högerrörelse och så här, så är det ju väldigt oroväckande nog.
Ja, det är det ju nog. Och nu är det väl, jag tänker i den här artikeln som du nämnde på Svenska Ylle också, så var det väl ganska långt alltså nog att den här kvinnan förklara alltså att hur män är helt enkelt mer analytiska och bättre på att hålla koll på saker som ekonomi och sådär och där var det väl nog väldigt religiöst också som stod bakom det, och jag tänker att fine, man får väl vara hur trad wifey eller soft girly eller boss lady man vill så länge det är uttryckligen någonting man vill, men att det blir lite problematiskt att kanske åtminstone sådär från ett utifrån perspektiv se att det är så. När det är så tydligt att i de flesta sådana förhållanden så är det ju en ganska dominant man som säger hur det är. Och som ofta då också har liksom religionen på sin sida som också säger hur det är och hur männen står över. Och nu blir man ju lite sådär då att ja, men är det här nu faktiskt någonting som den här då kvinnan i förhållandet faktiskt vill? Eller är det någonting som hon upplever sig nästan vara tvingad till att gå med på? Och då blir det ju lite tokigt.
Jag reagerar också på det här att det är kvinnan som ska ta hand om barnen. Alltså ändå det bästa innehållet i livet, så ska inte männen få göra då, utan det är kvinnan som ska göra det.
Ja.
Medan mannen då ska måste jobba. Alltså jag motsätter mig starkt detta av många orsaker, men det blev jag liksom illa berörd av nu när jag själv har en son som jag får sånt otroligt utbyte och liksom energi, glädje och allting av att tillbringa tid med.
Men det är ju nog ett väldigt modernt begrepp det, alltså att män är med och uppfostrar kids. Alltså nog är det väl så där historiskt i nästan alla civilisationer så har det ju varit så där att männen är intresserade av pojkbarnen sen när de på riktigt orkar bära svärdet och så där. Alltså att när de är lärbara då kan de skickas till männen. Men att före det så är det nog, då får nog kvinnorna ha hand om det.
Vadå lärbar? Han är ju nu alltså Kaius 10 månader och nu om vi säger Kaius, var är lampan? Så då pekar han upp i luften. Mm. Där är kanske inte alltid en lampa. Men nej. Ofta är ju där en lampa. Men han vet att lampa är något som är upp i luften i alla fall.
Ja, men det räcker inte för att det ska vara liksom att man säger Kaius att nu kommer fienden och då ska han skjuta med sin pilbåge och pricka rätt. Att det är liksom att när de är lärbara på det sättet. Kaius, var är fienden kan du ju börja och så ska han peka dem mot rätt vädersträck.
Men jag fascineras av det här med modeller och roller. Och jag förstår ju helt det här köna i att bara få som luta sig tillbaks och ha en tydlig uppgift i livet.
Mm.
Att eliminera allt det här som handlar om att man ska utmana sig och liksom utvecklas och fatta beslut som går utöver ens bekvämlighetszon och sånt.
Ja, det är ju jättekönt. Jag menar, om du hamnar in på sjukhus till exempel, så det är ju jättekönt att bara vara patient. Och så kommer det människor och säger att vet du vad, nu ska vi göra så här, vi ska sätta in ett finger dit och vi ska kolla det här och kan du gapa lite och sådär. Än om det skulle vara liksom så att man kommer in till sjukhuset och så kommer läkaren och säger så här att jaha, vad ska vi börja med dig då? Och så måste man på något sätt vara med i det grupparbete och workshoppa fram någon sorts lösning om vad som ska käras bort ur kroppen. Det finns ju situationer där det är väldigt skönt att man är bara på något sätt underkastad experter.
Ja, eller en ordning eller en tradition. Mm. Att så här gör vi, så här har vi alltid gjort. Det är ju jätteskönt att inte måste tänka själv.
Men kommer man inte tillbaka till det där? Alltså om man går tillbaka till regnbågsflaggan så man ju alltså står för tolerans. Att alla ska få vara som de vill. Alltså det är väl på något sätt det där som jag inte... Det är liksom, jag får det inte att klicka det där. Alltså att man får ju vara tradwife om man vill. Och man får vara en regnbågsperson om man vill. Alltså varför blir man sur på att någon är på ett visst sätt? Det är ju det där som är på något sätt. Alltså att om man inte berör sig. Jag menar jag kan ju vara sur om någon i min närhet gör någonting som jag inte tycker om. Och då är det ju någonting jag måste hantera då eller diskutera. Men om att bli sur på liksom... människor som man inte har i sin när omgivning, alltså som man inte har någonting att göra med, varför kan man inte låta folk få vad som de vill?
Nej, det är obegripligt. Och sen också, jag förstår då att man kanske känner sig så här åsidosatt för att det inte nu på en tid har varit mainstream i media till exempel att gå på gudstjänst eller att tro på den helige ande. Alltså, traditionell kristen tro är ju ingenting som vitt och brett omfamnas i samhället. Och så kanske man känner sig lite som åsidosatt och tryckt åt sidan. Men det är ju bara att se sig omkring. Hur många kyrkor finns det i Jakobstadsnejden? Och sen räknar man hur många gaybarer finns det i Jakobstadsnejden? Liksom, vad är det som är majoritet? Vad är det som får plats, som syns, som har makten? När det finns många olika sorters makt. Men något sorts proportionerligt tänk borde man ju kunna idka innan man börjar dra slutsatser. Ted och Kai. Det minns ju jag var ju med i kristliga skolgruppen i Sorsäcks skola. Och vi ordnade ju en Jesusfest. Och så funderade vi, vad ska den heta? Och så sa folk, hur skulle det vara med Jesusfest? Och så var vi att, ja men nu är det ju det som det handlar om. Så då tryckte vi upp stora plakat där det stod Jesusfest på fredag då, eller vad det nu var.
Mm.
Och satt upp den på anslagstavlorna. Och de här plakaten klottades ju på och de revs ner.
Mm.
Och det gjorde ju ont i oss.
Ja.
Och det också på något sätt förstärkte ju den här känslan då av att vi var på något vis en utsatt minoritet, vi som vågar stå upp för vår tro.
Mm.
Icke relaterat på något sätt, men när då jag lanserade vår första hemsida, Pleppo Toys hemsida, 1998, så gjorde vi ju också reklam. Vi har pratat om det här i podden tror jag någon gång, men vi skrev varför och så hemsidans adress, och så tänkte vi att den här frågan skulle som göra folk nyfikna. Men de slets ju också ner, för folk tänkte att det var alltså kristen propaganda det här då.
Ja, men sen var det ju, när man fot i adressen så stod det ju stort därför. Och så var det väl typ folk som hade avföring och skojiga midifiler och sådär. Alltså att det var som ett humorinnehåll.
Men det jag menar är alltså då när vi gick i högstadiet så då var vi ju... Alltså det fanns en stor majoritet av eleverna som hörde till olika kristliga skolgrupper och som var uttalat religiösa.
Mm.
Men det fanns ju också då en resistans då som drog ner de här plakaten och som liksom visade sin åsikt om religion på det sättet.
Jag undrar om det faktiskt var så, eller att om det var bara sådana där vissa begåvningar som bara var sådär att finns det något på en anslags tala så kommer jag att riva ner det, för det är ganska kul. Och så gjorde de det oberoende vad det var för innehåll. Eller tror du faktiskt att det fanns människor som var sådär uttryckligen rikta in sig på kristen propaganda?
Nej, jag tror att det kan mycket väl ha varit så som du sa. Och att man i den där åldern helt enkelt alltså gör ställningstaganden som är tvärsäkra. Mm. Och att det hör till åldern. Och det är ju det också som gör att jag tycker den här namnlistan är så ledsam. För det blev nu en riksnyhet. Den här namnlistan är så konkret. Den finns kvar. För det är just i den där åldern då man är tvärsäker och ser världen på det här sättet. Att det är endera Jesus fest eller Satans fest. Att det bara finns två läger. Det är just i den åldern då man inte ska fatta beslut som kommer att leva med en resten av livet.
När man är ju alltså på något sätt i den där åldern så är man ju i utforskaråldern. Alltså att när man försöker ta in så mycket som möjligt, både av ens närmiljö, av liksom jorden och av sig själv. Och förhoppningsvis då, när man börjar vara kanske liksom över 20, så då kanske har man samlat på sig tillräckligt mycket info och fakta på något sätt för att där så småningom kan jag börja göra att ja, men jag tycker faktiskt inte om lakrits. Och så där. För att nu har jag provat det så många gånger och så där. Alltså att man där då börjar skapa den här uppfattningen om vem man är. Det är inte då som man 100% kan säga att så här är det. Men det är ju på något sätt att man tror att man måste göra så. För att det är så viktigt.
Man letar efter sammanhang och mening och gemenskap.
Mm.
Och efter att bli sedd, efter att vara speciell på något sätt.
Mm. Och det lättaste sättet att hitta en gemenskap är att hitta en grupp som starkt tycker någonting. Och så går man dit och säger jag tycker samma. Och då är man accepterad.
Jag är alltså 41 nu. Och jag kan ju ibland drabbas av så här minnen av saker jag har gjort i högstadiet. Och det kan fortfarande fylla mig med en otrolig skam och ett sån här självförakt. Därför ömmar jag just för de här 300 ungdomarna som skrev på den här listan. För väldigt många av dem kommer att ännu om kanske 25 år och kanske resten av livet må så dåligt. För att de skrev på den här listan. Många kommer också att liksom framhärda i att de stod på rätt sida. Men de allra flesta kommer att mogna till någon sorts ödmjukhet. Inför att tvärsäkerhet inte är sättet att leva på.
Mm.
Och det här att acceptera att det finns så många olika sorters människor. Och så många olika sorters sätt att leva. Att det är det enda sättet. Alltså det går inte att som förneka eller vara emot det, för så ser samhället ut.
Ja, det blir ju nästan skrattretande när man ska påstå att nej, det finns bara det här sättet.
Du kom väl aldrig på Jesusfesten?
Nej, jag tror inte. Jag var säkert upptagen då.
Men du dömde mig aldrig heller för att jag gick på Jesusfesten?
Jag gjorde inte, för jag på något sätt tänkte redan då att han växer väl ur det så småningom. Och jag tror det är ett bra sätt att förhålla sig till sina vänner som kanske ser världen svartvit just då. Eller om man själv ser världen svartvit just då. Att det ändras. Men var det en bra fest då?
Alltså, idag har jag ju en diametralt annan syn på vad en bra fest är. Men nu var det väl rolig gemenskap och så var väl där då den här snygga lovsångsledaren som jag var hemligt och olyckligt kär i, som jag kunde titta på. Och när det var förbön så kunde jag lägga handen på hans axel och få lite beröring, vet du.
Mm.
Det blir mycket sånt också.
Ja.
Det är svårt att vara ung. Men nu är det sommarlov och det är Pride-månad hela juni. Och Pride är till för allihopa, också för väckelsekristna människor. Pride är för alla människor. Man får vara precis som man är, se ut precis som man gör. Man får tänka och tycka precis som man vill. Men respektera andra.